Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 311 av Ångestpodden.
Hej Sofie!
Årets första avsnitt 2021.
Ibland tänker jag så, men du vet, hej, måste man säga hej till Ångestpodden? Vet de inte att det är vad de har satt
Nej,
på?
Men det kan väl vara trevligt tycker jag bara.
Det kan faktiskt vara trevligt.
Ja, lite så, hej och välkomna hem till mig.
Ja, men de vet ju det på ett sätt.
Jo, visst.
Jag vill diskutera en sak.
Okej.
Okay. Jag har ju TikTok frekvent, alltså jag TikTokar, eller när jag TikTokar inte.
Du tittar på TikToks.
Ja, och jag kan ju fastna där så här 4 timmar precis som alla andra. Mm. Det är inget så.
Du bara, alltså jag märkte att jag kan fastna där i 4 timmar. Fattar det, var sjukt.
Men då kan jag liksom, alltså det finns så mycket trender. Bland annat är ju en sak som trendar nu, det är så här, min viktresa, så här gick jag ner i vikt. Alltså det är så normaliserat där.
Och jag men vadå, är inte jävligt mycket saker skev på TikTok?
Jo, men
det
alltså
inte så här, det känns inte som att liksom.
Det är verkligen så, alltså de blandar också ihop det så mycket, kan jag tänka. För du vet, det är så här, och man ser hur någon då har rasat i vikt.
Ja.
Det här gjorde jag bara genom självkärlek, skriver de sen. Och alla bara så, oh, love yourself, honey.
Men alltså,
you gotta love yourself.
Så här, Instagram har ju blivit ganska så PK. Och TikTok känns typ som en frizon från allt det. Alltså där är liksom ingen aktivism på det sättet.
Nej, alltså jo, fast det kan jag, det måste jag säga att jag ser också. Men alltså just det, alltså det har kommit upp i mitt flöde och jag bara såhär, hur kan det ens komma upp i mitt flöde? Alltså hur kan det komma upp på mitt for you?
Ja just ja, för den känner av då, det är någon algoritm där som känner av vad man borde kanske gilla för.
Det går så,
men det kan ju vara att den känner av att du kommer reagera på den här typen av videos. Du måste inte gilla det, men du reagerar på det.
Men med vad? Jag kommenterar inte. Jag...
Nej.
Ja, men vet du,
men du kanske är avlyssnad.
Ja, det är ju. Men alltså så här, jag tycker bara att jag har blivit så chockad nu. För jag, alltså på riktigt, kanske igår kan jag så 20 sådana.
Ja.
Och det var bara så här, det här är bara av kärlek. Till frukost dricker jag ett glas vatten med citron. Och så är det så här, och ingenting. Alltså,
ja, det, men är det är så jävla standard i den här tiden på året.
Ja, men det är den nivån också. Det är liksom så här grova.
Ja, men det är det jag menar. Det är sånt som det känns som att det är på TikTok. Det är inte så här man bara...
Man förklarar inte bantningen.
Nej,
så att säga.
Precis. Det är ingen förklädnad alls. Det är inget bädda in i liksom, åh men jag ska ta hand om min tarmflora eller liksom så här.
Nej, visst kan jag ju säga, ja.
Det är sjukt värd.
Jo, men på ett sätt kan jag tycka att kanske den rättframheten är bättre än att någon ska börja ta hand om sin tarmflora, förstår du? För att om man lurar in någon i hela det tarmflora träsket, då tror jag fan att man kan ha ännu svårare att ta sig därifrån.
Ja, kanske.
För det är ingen som kommer reagera på att du går ner i vikt, för du är bara hälsosam. Om du däremot bara säger jag bantar, då är det ändå, visst det är ju jätteuppskattat i vårt samhälle, vilket är helt skevt.
Ja, men då är det ändå, på TikTok också. Då är...
Men det är ändå fler folk som kan säga så här, sluta banta, varför gör du det, mår du verkligen bra? Men det är ingen som ifrågasätter om du säger så här, va, jag tar bara hand om min tarmflora.
Jo.
Så det är ju typ farligare egentligen. Alltså den rättframheten, uppskattar den, men skrämmer mig.
Ja, fast det är ju också jävligt farligt om man normaliserar att det här gör jag av självkärlek. Jag dricker ett glas, alltså.
Ja, jo, absolut. Fast jag tror det är ännu farligare att normalisera att man ska ta hand om någonting som heter sin tarmflora, för det är svårt att komma åt.
Ja, jag vet inte. Jag såg bara då att Therese Lindgren också ska börja med TikTok. Med hudvård och så.
Va, ja. Gud! Det kommer gå... Kanon, ja, som allt annat.
Men nog om det. Det har blivit dags för en podd-cola.
Men gud, att få kicka igång.
Ja, så jävla trevligt.
Hur länge har vi pratat om att vi ska göra den här?
Jag vet inte länge, men så säger vi ju alltid med när vi har gäster. Bara, åh, vad vi har kämpat för det här länge.
Ja, men det har vi.
Ja.
Och idag ser ni ju att vi har med oss Peg och Penny Panevik.
Ja.
Jag bara, pa!
Och liksom i form av deras podd Pillow Talk.
Ja, jag har lyssnat på den länge.
Jag med.
Alltså jag kommer ihåg, liksom, de var tidiga på bollen som vi. Och jag kommer ihåg när den kom, för då var avsnittsbilden blå. Lite så ljusblå. Med kuddar, va?
Ja.
Pillow! Ja, men alltså du ser att jag också minns att det var det.
Det blir ju lite liksom spridda skurar i det här avsnittet, för dels ville vi ju prata om deras liksom syskonrelation. Och Peg har ju redan gästat oss tidigare.
Ja.
Sen blev det ju att vi återkom lite till det vi pratade om när hon gästade oss då, typ hennes ätstörning och så. Och sen så pratade vi ju även väldigt mycket om momshaming.
Ja, men hon var mamma, Penny är snart tvåbarnsmamma.
Exakt.
Och ja, men sen också, jag är alldeles tokig att veta hur liksom kulturen, populärkulturen är i USA. jämfört med Sverige.
Exakt, och hur man pratar kring psykisk ohälsa, exakt, och ångest, hur det var när de gick i up college då ju. Och jag kan ju säga det redan nu, eftersom det är en collab så kommer ju vi gästa deras podd, och exakt, det gör vi då nästa vecka.
Men nu rullar vi collaben med Peg och Penny.
Varsågoda! Hej Peg och Penny!
Hej
och välkomna till Ångestpanelen!
Tack! Hej, kul att vara här!
Det är så mysigt att ni är här.
Det är så äntligen mysigt att vara här. Mysig miljö.
Vi fick till det.
Vi bara klickade direkt. Nu har inte jag hängt med er lika mycket som Peg har.
Nej.
Men det är bara, alltså, vi är också, vi säger att vi ska hänga. Gör vi det?
Gör vi?
Nej. Nej. Vi det ses bara typiska på saker.
Ja, vi ses bara snabbt på saker. Men jag alltid känt när jag har träffat er och genom sociala medier att vi har samma, alltså ni vet, man bara så här, jag har samma energi som den här personen.
100%.
Jag tror att vi har samma humor, känns det redan nu. Så.
Och nu har vi ju vår gruppchat på Instagram, så nu kan vi liksom lite enklare.
Vi är även dåliga på att prata där, eller vi, du och jag, vi är dåliga på att svara.
Ja,
vi kan med vad då.
Ja.
Nej, men ni ska ändå få berätta för våra lyssnare vilka ni är, om man inte vet.
Jag ska jag säga vem Peg är?
Kan ni inte göra så?
Ja, okej,
vänta, jag börjar.
Okej,
typ. Får jag säga ditt mellannamn? Eller
nej, jag är inte det snart.
Jo, kom igen. Okej, kör då. Peg Ida Josefin.
Jag heter faktiskt Parnevik. Ida.
Egentligen. Hon heter egentligen Ida faktiskt.
Va? In real life. Så du och jag har egentligen samma namn?
Ida. Nej, men sluta. Ida.
Nej, men.
Så Ida Peg Josefin Parnevik. Och hon stavas Peg med 2 G. Också väldigt oklart.
Nej, men du, nu var, kommer det så mycket nyheter.
Ja, det var första hela mitt liv i Parneviks
klanen.
Ja, Peg är en artist, men framförallt en stora syster.
Oj.
Peg är auntie till Atticus. Men du är också en väldigt stark feminist.
Thank you.
Who isn't? But you are. vad annat gör du?
Jag tyckte det var bra.
Jag stoppar så där. Det är lite mysterious vem du är.
Det där är vem är Penny?
Ja, Penny skulle jag säga. Hur gammal är du?
Du måste säga mitt mellannamn också, bara för att det är så weird.
Alltså Penny Tina med 2 E. Alltså Tina.
Tina.
Ebba.
Så hemskt.
Jag dör.
Alltså inte hemskt heter Tina, det är jag ju inget emot.
Men att det är T-E-E-N-A
känns bara som a jerk move.
Fast det känns också väldigt eget. Det är ingen annan som heter det.
Ja, alltså när jag gifter mig kommer jag faktiskt byta ut det. Tyvärr.
Ska du det?
Ja, jag ska heta Parnevik i mellannan.
Va?
Jag kommer heta Penny Parnevik.
Parnevik, ja.
Så bara, inte ens Ebba. Penny heter också Ebba i mellan.
Nej,
bara Penny Parnevik Murray.
Who's
that
girl? Cool.
Penny Parnevik Murray.
Ja, cool.
Det låter väldigt bra faktiskt.
Man fick göra det.
Jo, du får byta till vad du vill.
Jag vill också byta namn.
Okej.
Jag vill heta såhär Star.
Så jag tänkt att lägga in en sån. Man hade velat.
Penny eller Peg. Peg Dream Parnevik. Okay. Nej, men okej. Penny är, hon är en mamma. Hon är en blogger, vlogger, youtuber, instagrammer.
Blogg?
Ja, det,
du bara tänker så här.
Så här bara
bloggare.
Bloggare. Framförallt mamma och fru, soon to be fru. Stora syster. Nej,
lilla
jo,
syster.
Stora syster och lilla syster. Jag skulle säga att du är en förebild.
Oh.
Lite aktivist, I don't know om vi ska dra det så långt. Men, framförallt en härlig tjej.
Thanks,
på sociala
girl.
Medier som bara positivity och bra energi.
Ja,
och så här,
er energi är
kärlek.
Tack.
Och tillsammans kolla, har ni gäng, också gäng. En podd som heter Pillow Talk.
Oj, gud.
Nej, men det glömde ni.
Gud, varför sa vi inte det? Vi poddar. Ja, och vi har en podd som heter Pillow Talk som ni kommer gästa snart.
Ja.
Ja.
Men mer om det sen.
Ja.
Okej, men nu ska ni få ångest på den frågan. Du har redan fått den en gång, Peg. Men vad tänker ni på när ni hör ordet ångest? Vad är det för er?
Nu har jag en annan bild.
Okej, jag vet.
När man går runt och är typ på någonting känns fel, någonting är typ dåligt humör, men man har ingen anledning varför.
Mm.
Och ibland så måste jag göra typ en lista i mitt huvud så här, vad var det jag var stressad över? Och jag minns inte varför. Och ibland hittar man vad det var. Och ibland var det såhär, nej men gud jag minns inte. Typ häromdagen pratade jag med min pappa och jag bara fick reda på att han hade ont i ryggen eller någonting. Det var en jätteliten sak. Men sen så hade jag ångest över det. Om man vi använder ordet ångest väldigt lätt i den här sammanhanget. Resten av dagen, men jag minns inte varför. Och sen
jag fattar.
Komma
fast
på,
det är ju också
väl. Ja, det var för att pappa hade ont i ryggen. Typ,
fast
really
det,
random.
Men fast typ det, så.
Ja, det är väl också så här, han är så långt borta, han börjar bli äldre.
Man blir orolig.
Alltså du är så här, Oh, det, du säger som att det var någon, det är inte så lätt samtidigt. Det är så här, oj, pappa börjar bli äldre och har ont i ryggen.
Nej, det, inte, det var inte att han bara hade ont i ryggen. Nej. Det var liksom han skulle gå och kolla upp det. Och, no, så. Och så var det bara så här, ah, pappa har ont i ryggen. Det var det. Och sen resten av dagen kunde inte jag släppa att jag hade ångest över någonting.
Mm.
Det är ångest för mig. Vad är ångest för dig? Nu. Your everyday life. Jag har aldrig ringt Peg och bara, god morgon, hur har din dag startat? Och hon bara, ja, det var aldrig sagt bra, tror jag.
Gud, du och jag, Svim, du ringer mig.
Okay, ja.
Nej, men gud, men det måste man få göra. Ja. Nej, man måste skratta åt det annars. Alltså, så här, om
annars
skulle,
kallar man inte, annars blir det för jävligt.
Om jag skulle ta det verkligen bokstavligen för vad det är, så skulle det ju bli för tungt att jag skulle inte klara av det. Så att, ja, man måste ju skratta åt
sig
själv.
Ja, det är skitkul.
Det är,
eller det är inte skitkul, men det är, förlåt. Det är, det är kul. Det är kul när du skämtar om dig själv, ja, kan jag tycka.
För då får man ju en distans till,
exakt,
det på ett,
ja,
sätt.
Exakt, och man måste ju, annars skulle man ju typ inte klara av dagen. Alltså, jag skulle inte överleva. Nej, men senast så är ångest för mig, när jag tänker på ångest så tänker jag typ på dålig sömn. Alltså jag har inte haft, jag har sovit så dåligt den här sommaren. Där jag har verkligen, alltså, inte gått och lagt mig.
Mm.
Alltså på den nivån att jag har haft så mycket panikångest att jag sover inte.
Men det, du har varit många gånger jag ringer dig på morgonen och du bara, jag måste avboka det här för att jag har inte sovit.
Alltså, så,
alltså en hel natt har du inte
så här,
somnat.
Ja, nej, jag sov några timmar. Alltså det är verkligen så här, jag har inte kunnat gå och lägga mig. Och så jag bara stannar uppe.
Men är det liksom att du har panikångestattacker?
Ja, alltså konstant. Jag får så här ilande i hela min kropp och kan det känns ju som att jag inte kan andas. Jag kan ju andas, men det blir verkligen så här, nu kommer jag dö.
Men
nu
ni som är ångestexperter, vill jag säga nu. Vet ni om det kan vara genetiskt? För att min pappa kan inte heller sova på grund av ångest. Eller han skulle väl kanske inte säga själv att det var ångest, men vi vet ju att det är det. Så jag tänker om det är genetiskt, att det är därför du har det.
Man vet ju typ inte så jättemycket. Man vet typ så här att många beroende sjukdomar, att det liksom är genetiskt. Att det är ganska ärftligt, typ alkoholism, drogberoende.
Men det kan ju också vara miljön också.
Ja,
om man har växt upp med det så är det så normaliserat. Eller så, alltså,
men forskarna är typ så här, med just sådana saker som panikångest, depression, det har man inte typ sett att det är.
Nej.
Genetiskt.
Alltså, du sa nature versus nurture. Alltså, så här,
ja, alltså,
är det att man lär sig det på väg,
alltså,
i sin uppväxt, eller är det att man verkligen är född med det? Det är ju väldigt svårt att säga,
alltså, varför jag frågar, jag vet att pappa kring sina syskon, ingen av dem sover. Och sen har det varit att vi syskon har jättesvårt att sova generellt på grund av, alltså, allt från mardrömmar, dåliga tankar, ångest och så. Och mitt sätt har varit så här: jag är positiv på dagarna, jag mår sjukt bra på dagarna. Och sen så tror jag att min hjärna måste bearbeta allt negativt eller liksom läskigt i världen, och det tar jag på kvällarna. Så jag får liksom kanske 10 mardrömmar per natt. Men jag tror att det är på grund av att jag måste få det, för att jag tänker typ så här, nu under min graviditet har jag haft mardrömmar att jag får missfall. Och då är jag inte orolig att jag har missfall. Alltså så här,
gud, det är som en liten utrensning,
ja, men typ
liksom.
Så här, jag tror att så här, jag har ingen jag har ingen oro i kroppen när jag är vaken. Och sen så, alltså det är så sjukt, jag berättade för Douglas väl att jag drömde att jag fick missfall framför dem.
Nej, men gud.
Och ingen visste vad vi skulle säga. Så jag bara står där och blöder. Och de bara tittar på mig.
Gud.
Och jag bara,
hej, det här är du aldrig sagt.
Nej, men jättekonstigt. Men jag sa det till dem och de bara, okej. Nej, de var jättegulliga. Men alltså, vad ska man säga?
Men alltså, vaknar du upp efter varje morgon? Eller liksom...
Ja, alltså, och jag kommer ihåg alla. Alltså, inte så här, vad drömde jag om? Det är så här, men nej, men gud, jag drömde att... Peg blev mördad i natt.
Jag kan med ha perioder när jag drömmer mycket mardrömmar, typ så här, det var ett tag när jag hade, jag vet egentligen inte varför, om jag, det var så att jag var stressad eller så, men jag hade inte riktigt som så här sömnparalyser, men alltså jag vaknade, jag har ju sett en jättestor råtta springa i säng, en jättestor spindel har jag haft i sängen, alltså liksom djur som jag rusar ju upp och blir livrädd, och sen vaknar jag typ när jag redan står upp och kollar på sängen och bara, vad fan är spindeln? Sen bara, nej, vänta,
nej,
lite,
det var
den
inte
är
där.
Lite där. Det var typ en dröm, fast man är ändå halvt
alltså,
vaken. Men när jag har perioden när jag har mardrömmar, vaknar jag då, så då vågar jag ju typ inte somna om.
Inte,
men
jag heller.
Nej, exakt.
Inte jag heller. Nu är det mera typ, alltså jag är väl typ så van. Jag har haft en bra dröm på typ senaste åren. Och den sa jag till Peg häromdagen, där jag drömde att Chris Hemsworth sa att jag är den sexigaste tjejen han
gatan. Hon drömde att Chris Hemsworth går förbi henne på gatan och bara, alltså,
nej,
förlåt,
han
förlåt.
Går förbi och stannar.
Bara, jag är gift, men jag måste bara säga om jag inte var det
du är den vackraste kvinnan jag måste
säga. Ni har så, jag fick nästan en hjärtattack.
Oj, oj,
så det är så här, det är två extremer. Det är så här, antingen jag så får du mardrömmar dig jag blir mördad, eller så har du sjukt hybris. Sjukt bra hybris.
Men det är typ det enda bra drömmen jag älskar haft på det typ år.
Good for you.
Oh my God, I love it. So nice.
Du vaknar du bara, fuck yeah.
Men Peg, har du sökt hjälp för alltså din dåliga sömn i och med panikångest och så här, eller liksom?
Ja, alltså jag går ju i terapi, men det är mer typ liksom livscoachning. Men nu, alltså efter den här sommaren, när jag ska åka tillbaka till USA, jag känner att jag måste ta tag i...
Are you gonna visit Mo?
Nej, jag vet inte, men jag tror att jag måste gå till liksom en riktig psykolog där jag kan ta ut medicin.
Jag tror också det.
Eller... Alltså, så hemskt, men alltså jag tror verkligen för att det har kommit... Jag tror att det är... Jag har alltid varit så här, men just med allting som har hänt i världen och typ jag jobbar inte lika mycket och vi ställde in alla turnéer och så här, allting blev bara skit. Och jag har fått sitta med mina känslor och hur jag är som person och bara inse att så här, okej, lite av det här är kanske bara alla har det lite jobbigt då och speciellt nu. Men lite är så här, jag tror att det är min hjärna som det är någonting som lite knasigt som jag måste ta tag i.
Det har vi pratat om, att så här, sen jag kan minnas dig även som barn, har du kämpat med att du liksom har väldigt höga toppar och väldigt låga dalar. Alltså även som en liksom en barn. Så då, då kanske det är bara kemikaliskt.
Det kanske bara
är
i mig.
Mår.
Jag tror det.
Men hur har det varit för dig då? Så bra också. Men hur har det varit för dig att liksom se Peg må så dåligt? Alltså...
alltså som barn är man ju inte väldigt analytisk. Jag bara...
fast nu när man tänker tillbaka, alltså jag kan minnas, det här minns jag så starkt, jag vet inte om du kommer komma ihåg det här. När vi var på någon golftävling, såklart. Och jag förstod inte min läxa. Alltså så pass att jag grät och skrek, och jag bara, alltså jag minns att jag sa till mamma och pappa, och jag bara, I just want to die, I'm the worst person in the world.
Alltså,
men det är så sjukt att vara typ 10 och man bara, jag förstår inte det här, jag är värdelös, jag vill typ dö. Alltså det är så konstigt att bara...
Och där blir ju frågan, är det nature versus nurture?
Ja,
är det här någonting du har lärt dig som jag inte på något sätt hade lärt mig? Eller är det här någonting som du liksom genetiskt, en så här, I mean, någonting kemikaliskt i dig som är kanske i obalans eller vad man ska kalla det? Men jag tror att väldigt länge så var det oftast man bara, Peg bara är så. Eller att många sa det så här, men så är Peg och det är liksom, det gör inget. Och sen nu kan jag ju höra stories, vilket jag tycker är sjukt kul när man tänker på vår dynamik och att vi är sjukt nära nu. Nu gör ingen skillnad. När folk förklarade för mig när jag var yngre typ hur så pass att så här, om jag fyllde år, att du var så här,
okay, det här är ju okej. Okay. Nu vet jag vad du kommer säga, men
nej, men jag kunde fylla år och Peg liksom kunde inte hantera att det var min födelsedag.
Fast Penny, du var min enda syster då.
Jag var
så här, vem är den här jäveln som kommer in och tar all min uppmärksamhet?
Typiskt så stora syskon.
Jag var ju bästis du kom och sen bara, måste dela.
Jag tror att i vår tonår var det som drog oss ifrån varann. Samtidigt som idag tror jag att det är det som drar oss närmare.
Ja, för ni har inte alltid varit så nära som ni är nu. Alltså.
Nej, gud, alltså, jag kollar på bilder.
Våra bästa dagar är vi ju supernära som tonåringar. Men våra sämsta dagar, alltså du liksom, vi hatade varandra ibland.
Ja, alltså inte nu.
Nej,
alltså bara ibland.
Som tonåringar.
Nej,
bara ibland.
Nej, men jag kollar på bilder. Jag gick igenom mammas Facebook. Gud, alltså hon postade så konstiga saker. Men, och så såg jag en massa bilder på oss från när vi gick i high school. Och så såg jag en massa bilder på dig när du hade så här jättelångt hår och så här väldigt girl next door, bara så här, så typisk så här American sweetheart. Och så kollade jag på det och jag bara, det var inte konstigt att jag typ hatade dig. Du var exakt det. Det var så här, du var exakt det jag inte tyckte om, men också ville vara. Jag var så här, gud, jag vill också bara vara söt och gullig och att alla tycker om mig och att allting, livet är enkelt. Så vill jag vara. Men jag var så här, emo, hade inga vänner och var nörd. Alltså så klart att jag inte tyckte om dig.
Nej, alltså jag tror att jag var en psykisk terror för dig, för att du var på ett visst sätt och jag var tvärt emot det. Och sen så tror jag att det var bara en reminder varje dag.
Ja, men du var så här, du var mina hjärnspöken i en person.
Alltså, ja, fy fan.
Och just det.
Jag fast det är faktiskt jävligt intressant.
Jag tycker också det. Det är jätteintressant.
Vi fick också en jätteintressant fråga från en lyssnare till oss, som ville att vi skulle diskutera lite skillnaderna mellan hur man pratar om psykisk ohälsa i USA versus Sverige då. Kanske hur det var när ni liksom växte upp, hur pratade man om psykisk ohälsa då? Visst, nu har det ju hänt mycket de senaste åren, men vi har inte riktigt kollat, så har det hänt lika mycket i USA, eller hur skulle ni säga liksom?
Alltså, jag har märkt att det stämmer väl in både positivt och negativt, att så här, man lever i en bubbla på dem man följer på Instagram och så. Så jag följer ju väldigt många som är, som tänker likadant som mig, amerikaner och svenskar. Så om jag tittar på dem är jag så här, men gud, de tänker exakt likadant, de är superöppna, de pratar om psykisk ohälsa väldigt öppet. Dock så är det ju inte hela sanningen. Jag lever ju i en bubbla där jag tror att det är så.
Ja,
men alltså, jättesvårt att jämföra USA versus Sverige skulle jag säga. Dock så har jag märkt att Sverige i generellt, om det gäller vården eller vad som helst, att det är mycket fokus på hur känner du. Att det är liksom en väldigt standard fråga i jobbet, alltså att man, alltså man vill att sina folk som jobbar för en ska må bra, alltså helt enkelt. Och det USA har inte varit samma mentalitet, och det är samma sak med vården, att så här, eller liksom, om du, nu tänker jag graviditet, men typ i Sverige frågar de väldigt ofta så här, mår du okej, hur mår du, hur känns allt? I USA är det kanske inte en fråga som ställs.
Jag tycker inte att det existerar i USA, alltså, det går inte att, det är inte som att man kan vara utbränd i USA och
nej,
så här,
det är inte sant.
Den sjukskriver jag mig.
Alltså utmattningsdiagnos finns bara i Sverige.
Exakt. Och jag vet att i USA, jag kollar på mycket så här Netflix-serier, att de driver om millennials, att hur vi, de driver om en millennials workspace, att det skulle vara så här, how are you feeling today guys, och typ så här, oh, go relax in the calm down corner, och så de driver väldigt mycket om att man ska vara mån om hur alla känner,
just det,
lite, lite narr av det, varav, alltså jag tror att det är ju lösningen till allt, att man ska, jag pratade faktiskt med någon häromdagen i lekparken om det här, att han sa att hans mamma vill inte pensionera sig, och hon var 70. Och han var så här, jag tror i Sverige att helt ärligt, man tar hand om folk man jobbar för, och man jobbar med det man vill jobba med, typ, för det mesta, för det mesta förhoppningsvis. Och han var så här, hon gillar att jobba, hon liksom blir jätteomhändertagen på sitt jobb, så hon vill inte gå i pensionär för att hon tycker det är kul. Och i USA är det ju liksom, work as hard as you can until you can retire, and then you, when you retire you're gonna enjoy your life. Om man bara, okej, när händer det då?
Men också, det är så mycket fokus på, jag tror att från precis när man går in i high school, redan då så hade vi ju folk som gick i vår skola som visste vilken universitet de skulle gå på efter det, vad de skulle gå in i för yrke, alltså hur lång tid det skulle ta, sen när de skulle liksom gå till nästa nivå, vad, och när ska de köpa ett hus och så här.
Alltså jag har en kompis som faktiskt, nu vet vi inte varför han tog självmord, men vad många av hans föräldrar, eller vad hans föräldrar kände där och då, var kanske att det var alldeles för mycket press för honom. Han var supersmart, och att han skulle gå på en Ivy League, och det har liksom,
ni skulle ju precis ta studenten.
Vi skulle precis ta studenten, och det byggs upp över en tid för honom, att det var liksom, jag kan inte hantera det längre. Och det tror jag inte att man pratar lika mycket om i USA, vilken press det är, att om du inte är successful så är du typ en piece of crap.
Det finns inget mellanting.
Alltså det är så, det svårt stämmer, typ, för att det är svårt att bo i USA utan att vara framgångsrik, för då har du det riktigt dåligt, helt ärligt.
Men också, det är så svårt att förklara för svenska, alltså det sista året av high school, alla, alltså allt man går igenom, att man måste, vi tar ju så himla många olika typ examen eller vad man ska säga, att så här, om du inte klarar det, lyckas liksom, med det, och det är så här, jag menar, vi har så här ACTs, SATs, allt så här, man måste ta extracurricular, alltså så här, man måste vara volontär, man måste alltså spela sporter,
man måste så här, man har en college counselor som man måste träffa hela tiden, och jag hatar att träffa det, för att jag, min tanke var så här, det enda jag gör när jag tar studenten är åka till Australien och typ träffa en surfare, and that's it. Och då var så här, hur ska jag förklara det här till henne, hon frågade mig vilken college jag ska gå på. Så alltså jag hatar att träffa henne, för att jag hade typ inget att säga till henne, och så här, jag, och hon hade en perfect record av att ingen av hennes elever har någonsin inte kommit in på en college. Jag bara, kommer jag vara den som är den?
Ja, det är faktiskt,
I'm not going to college. Men
det var ju, men vi gick så skamligt. Alltså det kunde man ju
alltså,
säga.
Det är så att man,
nej, man kan
nej,
inte,
du får inte säga att du inte ska få college.
Ett sabbatsår. Alltså folk var så här, aha, du är en sån liksom.
Ja, ja, ja.
Alltså det
jag
var
kan tänka mig att mamma och pappa får sjukt många kommentarer
om oss.
Om oss barn. Ja, ja, det är deras barn som tar liksom sabbatsår och bara,
och att vi båda hoppade av.
De hoppade av
alltså college.
Så
att det är
Those girls are crazy and they run around naked.
Men kan ni känna att så här, den samhällsramen i USA är mycket starkare, att alla följer den än typ i Sverige?
Ja,
det
tror jag. Alltså, det är en stor anledning förutom typ corona, men det har bara upplyst att varför jag vill bo i Sverige, jag ska flytta hit nu. Och att jag vill att mina barn på ska något sätt och vis växer upp här. För att allt jag älskar med USA, det är jättemycket fint. Men de här sjuka grejerna som vi pratar om, det är typ för starkt att jag vill lägga det på mina barn.
Och jag tror i Sverige så är det ju det du tycker om i USA är ju traditioner och typ Halloween och så. Alltså så här, mac and cheese.
Exakt.
Det är så här, ja men mina typ värderingar och politiken och så här, alltså det är väldigt små
saker som jag skulle kunna ge till mina barn här.
Exakt.
Vadå, det känns ju som att typ sådana saker som Halloween och sådana grejer, det börjar ju bli amerikaniserat även i Sverige.
Ja, exakt.
Så att det är ju så här en väldigt stora grejer som du ändå...
Det är mycket man måste offra för att fira en amerikansk Halloween.
Ja, exakt. Det är också med barn, du vill ju ändå ge dem ett liksom vettigt liv, så att det
exakt.
Det är 100% förståeligt.
Men pratade man något liksom på high school, alltså någonting om så här psykisk hälsa, ta hand om er, återhämta er, alltså,
och pratade ni med era vänner liksom?
Jag vet efter min klasskamrat då tog självmord, så hade vi faktiskt en, alltså några så här proffs speakers och psykologer och så, kom och pratade med klassen. Jag tyckte att det hjälpte. Andra tyckte att det var liksom a waste of time. Så alla hanterar ju väl saker annorlunda. Jag tyckte att absolut att det hjälpte, men alltså gud, man vill ju, man ska ju ha det som en grundgrej. Alltså att det är någonting man ska kunna prata om always.
Jag har försökt minnas, men alltså jag tror inte att vi pratade om det. Det är så att skolan tog inte upp det, men det var inte som att jag inte, det här kanske också är en åldersgrej. Alltså, man kommer ju i 20-årsåldern, så blir det lite, man känner sig själv bättre och så, men mina vänner, vi snackar ju inte om att om ångest och depression. Kändes ju, och jag tror att om någonting, sen när vi gick på konstskola tillsammans, jag och Penny. När vi gick in i college, då kändes det som att om någonting så var en väldigt romantiserad så här, Tumblr-version av depression och självskadebeteende.
Lite psychedelic.
Exakt.
Så här, Rihanna music video när hon...
Jag tänkte såhär, Lana Del Rey.
Rödvin och cig i ett fönster.
Och mår piss. Och mår piss och typ vill dö, men vill, orkar inte ta, alltså ta livet, alltså, man bara, nu i efterhand, det var inte helt sjukt.
Jag tycker dock att man ser skillnad, nu kanske det bara är i Sverige att man ser skillnad, men jag tycker liksom mina yngre kusiner, även de yngsta, är väldigt öppna om att prata om så här: jag är rädd för det här, eller jag mår dåligt över det här, och tar det upp det med sina föräldrar. Så kanske de bara har grymma föräldrar, det vet jag inte, men det känns som att det är mer okej att säga.
Jag tror det är mer normaliserat liksom.
En annan sak som väldigt många skrev till oss var att ni är såna förebilder, och jag håller verkligen med om det. Men ser ni själva som förebilder, så tänker ni på att ni är det liksom?
Alltså, jag tycker ja, för att även om vi inte går runt på att tänka att jag är förebild. Alltså, du och jag pratar väldigt mycket om så här, vad är det vi delar med oss om, och vad är det vi är putting out there på våra sociala medier väldigt ofta. Och frågasätter det väldigt ofta. Så jag tror att vi är väldigt måna om att vi är förebilder och tycker att det är viktigt.
Jag tror att det är mer att det är vikten och makten som kommer med att vara en förebild. Mer att det är att man tänker på, okej, hur kommer det här påverka andra? Och så här, kan jag verkligen säga det här? Kan jag verkligen lägga ut det här? Kommer de... Alltså, vad har man för påverkan? Inte så här, woohoo, jag är en förebild. Snarare så här, okej, du har fått den här titeln av någon anledning. Så nu måste vi ju tänka efter och verkligen vara medvetna om det, så att vi gör rätt.
Jag tror också, även så mycket som att jag vill att våra sociala medier ska vara någonting som känns såhär vardagligen, en snapshot i mitt liv, bara att ni får hänga på. Jag slänger inte bara ut med mina tankar hur som havet heller. Alltså jag vill nej, men det gör du, eller kanske, maybe, men jag tror inte att vi är sådana som bara, gud, jag bara slänger ut mig saker.
Nej.
Även om jag vill att alla ska få en riktig bild av hur mitt liv ser ut, jag tänker ju verkligen efter innan jag pratar om någonting.
Ja, men verkligen.
Och när
verkligen.
Vi inte gör det, så går det ju, alltså,
då blir det ju fel.
Då blir det fel.
Ja, herregud.
Alltså, men något som ni båda har pratat och skrivit väldigt mycket om på typ Instagram är just alltså, kroppsångest eller kroppen. Mm. Ätstörningar har ju du varit väldigt öppen med. Har ni mycket ångest kring kroppen idag?
Alltså jag har inte det.
Åh, vad glad jag blir att du säger det.
Jag tror också att jag har typ sen jag blev, alltså så här, jag har nog haft en väldigt idealisk kropp, idealens kropp typ hela mitt liv tills jag blev mamma och insåg att allt det förändrades. Sen så är jag fortfarande en smal person, men typ jag fick så här mycket mindre bröst som hängde på ett visst sätt eller mina nipples blev weird.
Eller de blev bara väldigt
intressanta.
Intressanta.
De ändrades helt enkelt. Weird jämfört med de var förr. Förut var de typ pink små nipples typ. Alltså ni fattar.
Nu är de pepperoni.
Ja, absolut. Och de
That's typ fine.
Ja, men såklart.
Ja, och
Douglas älskar pizza.
Nej, men saker har ändrats. Men jag har väl varit mer typ att jag tycker att jag the miracle of motherhood har gett mig att jag tycker att jag är så fucking cool att jag typ bryr mig inte att jag hatar min näsa. Förstår jag vad jag menar?
Alltså jag är ju skitcool.
Alltså jag är så här, skämtar jag att jag bryr mig om hur min näsa ser ut när
jag kan föda barn.
Ja, alltså typ,
gud vad skönt, jag hoppas att det händer för mig.
Jag tror att det är faktiskt inte vanligt, men jag tror att jag bara medvetet behövde välja det. För att det är klart det är inte kul. Och jag blev så provocerad om hur mycket kommentarer om min kropp jag fick under graviditeten och efter graviditeten. Och jag tror att du har alltså har en ätstörning har upplyst att jag har så här, jag har typ red flags som jag har i kommentarer från familj, från vänner, från vad som helst, att jag väldigt liksom lyssnar när någon pratar om mig och oftast förhoppningsvis säger ifrån.
Ja,
och det gjorde jag speciellt efter graviditeten. Jag var så här, gud, jag har precis fått en barn. Jag är så ointresserad om att du tycker att jag redan blivit smal. I don't care. Ja.
Honey.
Men jag tror att inte så här, skaffa inte barn för att få självförtroende, för det kommer det kommer inte hända. Men
dagens tips.
Men jag tror att jag bryr mig mindre om hur jag ser ut nu när jag är mamma. Sen kan jag få lite så här, jag tror det jag kan få ångest över att så här, gud, jag var kanske hela den här girl next dooren. Kommer jag någonsin vara igen? För att jag är bara 23. Nej, men jag tror att det är min ångest kanske ibland.
Jag är bara
23. Nu är jag mamma. Kommer någon någonsin se mig som en girl next door? Jag känner mig som en tant om typ en kille tycker att jag är snygg. Jag bara, Douglas, nej men lyssna. Nej,
okej, jag lyssnar.
Lyssna på ordet jag säger. Får jag säga varför jag känner mig som en tant? Jag känner mig som en tant för att du vet hur tanten kan vara så här, gud, någon fluffade med mig idag. Då kan jag vara så här, om en kille tycker jag är snygg, jag bara, oh my god, en kille tycker jag var snygg. Does he even know that I'm old? Man bara, you're not old, you're 23.
Fast jag bara, gud, om han visste, jag har två barn som mamma.
Exakt.
Jag fattar. Så tycker jag inte att du är första gången du var gravid. Eller precis när du hade fött barn.
Jag bara, wow,
då, då hade du väldigt mycket komplex över att du, eller det känns som att du tappade bort dig själv lite. För att det var så konstigt att se dig. Du förstod inte, du försökte liksom hitta tillbaka till dig själv. För du var så här, okej, jag är mamma, men jag är också en ung kvinna. Och hur balanserar jag upp det? Och då känns det som att du var lite så här, gud, jag vet inte, kommer jag aldrig få vara den där girl next door tjejen igen? Men jag vill inte heller vara en mamma som är liksom en tant.
Alltså jag tror att jag var väldigt, speciellt eftersom att alltså, jag sa väldigt ungt att jag skulle, eller att jag var gravid och skulle vänta det barn. Och att alla runt omkring mig reagerade typ glada men inte, men liksom en blandning av så här, what? Att jag ville liksom bevisa, nej men gud, inget nu kommer ändras. Nothing's changed. Så när han kom och typ allting har ändrats, så låtsades jag som att inget har ändrats, och då blev det fel åt alla håll. Jag inte en bra syster, men då var inte heller en bra mamma. Alltså då blev inget riktigt rätt.
Och nu känns det som att du är lite mer trygg i att du kan vara massa olika
och jag tror saker. Att jag också är lite självisk. Eller så här, jag gör det som känns bäst för mig själv.
Man får faktiskt vara.
Också, jag tror att, alltså, nu kommer det låta så lame, men typ Let's Dance gav mig en identitet utanför moderskap.
Alltså, ja. Att du är så rolig. Alltså, jag älskar det.
Innan det kunde inte jag hitta vem jag var. Och det, jag hade väldigt mycket ångest under bebisen. Vem är jag? Men jag tror att det gav mig typ... Jag sa alltid till Douglas så här... I feel sexy again. Alltså jag känner mig typ sexig, flörtig, härlig.
Men som en individ och inte bara
en
mamma.
Och det är en person jag alltid gillat att vara. Alltså jag och Douglas är väldigt flörtiga människor. Och jag var så här...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flirtig och härlig under Let's Dance. Så då var jag såhär, oh my god, jag är Penny igen. Men jag är också mamma och det är okej. Liksom.
Du kan vara mom next door istället
för girl. I love that.
Men det där tror jag är viktigt. Alltså, tror inte ni det också för mammor att få hitta sin identitet. Det är för, alltså, bara för att man blir mamma att just få känna sig sexy, snygg, det är skitviktigt.
Vi snackar om det på riktigt på vägen upp i hissen. För Penny har fått lite hatkommentarer som man får från andra mammor som ska tycka saker, och bara personer om mammor. Och jag var så här, de säger att du är självisk. Och jag tyckte det var så konstigt ordval.
Att du ska starta förskola.
Ja, förlåt. Erika ska starta förskola. Och de tycker, det är många som tycker att det är en ursäkt, att en väg ut, att det ska... Du sa det så bra. Att det är att bara inte... Föräldrarna vill typ inte... De orkar inte.
Ja, men det är bara så att föräldrar vill ge bort barn inte för barnets skull och inte för barnets utvecklings skull. Men tydligen finns det någon statistik, inte fucking vet jag. Men
det finns statistik på allt om man vill hitta.
Om att liksom barn behöver inte utvecklas med andra barn och andra vuxna tills de är typ 3 år gammal.
Uh-huh. Men there's no way I would. Men så att det är en easy way out. Och då är det många som har sagt att använt ordet självisk. Och då var jag så här... Hur kan det vara självis? Det låter så besatt. Alltså så här, hur är det självis att vilja vara en person och en mamma samtidigt? Och inte vara någons jävla mamma forever. Men man vill också överleva och leva och liksom...
Och vara en bra mamma, det krävs att man får vara sig själv också för att orka vara en bra mamma hela tiden. Alltså,
jag sa till Peggy att jag lyssnade på en podd där, vet ni vem Glennon Doyle är?
Nej.
Jag lyssnade på en podd med en tjej som sa att hon bara, gud, hon var i en relation med barnets pappa då, och hon var inte glad i den relationen. Men hon stannade med honom för att hon kände att så här, men gud, jag gör det här för mina barns skull.
Så vanligt också.
Och hon var så här, gud vilken burden, hur säger man det på svenska?
Alltså typ belastning.
Vilken belastning att lägga på mina barn att jag slutade existera som människa på grund av dem. Alltså på grund av mina barn har jag slutat existera och slutat göra val för mig själv. Och det vill jag aldrig lära mina barn. Jag vill att mina barn ska veta så här, du slutar inte existera för någon. Var det inte med relation, inte med dina vänner, inte för mig och din pappa, inte för alltså någonting. Du kommer inte sluta existera på grund av någonting, inte på grund av skolan, vad som helst. Och det är väl hela...
Men alltså förlåt, jag tycker...
Nu blir det mycket mammasnack.
Ja, men det är många som önskar det.
Jag kan säga bara som att
nu när vi har blivit äldre att kolla på våra mamma.
Ja.
Jag tycker, och det här är inte på henne och jag försöker inte så här shama henne. Men det är hemskt att se att man, vi såg vår mamma bara som en mamma. Och att nu få se hennes glädje och så här, oh right, mamma är, hon är ju en människa.
Ja.
Och hon förtjänar att ha hennes liksom, intressen och hobbies och hennes lycka.
Mm.
Och det tror jag vi glömde bort.
Nej, men jag tror att jag sa till mamma väldigt mycket nu i vuxen ålder, så här, mamma, gud, jag önskar att du bara delade med mig mer om vem du var.
Ja,
du var alltid bara min mamma hela tiden och gjorde alltid vad som var bäst för oss. Men undra vad som skulle hänt om du bara gjorde det som var bäst för dig själv ibland.
Usch,
och jag tror att vi skulle ha lärt oss väldigt mycket av det.
Jag tror också
det. Och få veta mer om henne. Så här,
nej, men det här är så intressant också.
Det skulle jag typ ändå säga är det bästa med att ha blivit äldre, tycker jag. Att inte bo i samma stad som min mamma. Ja. Alltså, sen jag flyttade till Stockholm har ju vi fått en mycket bättre relation.
Samma här.
För att säga, ja, men jag, nu när du säger det, jag såg nu också bara mamma som bara mamma. Ja. Nu är vi liksom, hon är min mamma, men också en jättenära vän.
Ja, om man uppskattar den de är som person.
Precis, inte bara som mamma utan som person.
Nej, men gud, det är så intressant. Nej, det är så och fint också. Men det är fint när man kan, alltså, att man kan få en relation, men det är också hemskt att man bara har sett dem som så robot.
Ja, man skämde så mycket och nu är jag så här, för att alla säger alltid så här, gud vad härlig mamma.
Ja.
Och jag bara, ah, men det är min mamma, men nu fattar jag, alltså, hon är ju fantastisk. Ja. Man måste få lite distans.
Vet du vad jag tror, det här kanske är helt fel tänkt, jag kanske ändrar mig senare, men vad jag tror att jag vill göra annorlunda som mina föräldrar gjort. Jag vill typ inte att mina barn ser mig som någon superhjälte och ser
det
där
som så
någon, alltså att jag är den smartaste. För så såg jag verkligen mamma och pappa. Det de sa, alltså jag kunde visa mamma typ ett sår och hon bara, nej men Penny, det är inget.
Och jag vet, man trodde på det.
Jag trodde ju 150%. Och pappa var liksom även den nu smartaste killen som fanns på planeten. Och det här är inte deras fel, de var ju bara föräldrar.
Men
jag tror att det är superviktigt för mig att mina barn inte tror att jag kan allt och inte tror att jag är någonting annat än bara så här en person. För att jag vet inte att de ser mig som någon superhjälte. Jag vill vara liksom en människa till människa.
Ja, för också när man blir äldre,
då blir det kraschen. Alltså kraschen när man får reda på att mina föräldrar är inte superheroes.
Nej!
Den var hemskare än att tro att de var superheroes.
Och jag får sån grov dödsångest. Jena. Inte för mig själv, men för dem. Alltså jag kan komma på mig själv att jag tänker på det typ varje kväll.
Ja,
att såhär, ja just det, de kommer dö.
Nej men alltså,
nej, jag vet.
Jag tänker med som mina föräldrar. Alltså jag har gått terapi för det. För att jag har tänkt, jag har det. För jag fastnade så mycket i de tankarna. Jag är ensam barn också, så jag har inga syskon. Jag kommer ensam för det här.
Vet du, jag lyssnar på en podd och nu kommer jag säkert inte berätta det här på bästa sättet. Så bara kanske jag får skicka länken till er. Men han beskrev det så bra. Då var det en skådespelare som hans pappa gick bort. Och han pratade om att oftast de dagarna som man är mest rädd för i sitt liv, som man vet kommer eventuellt hända någon gång, är hemskare innan de har hänt. Och det var inte, han menade inte att det inte är hemskt när det händer.
Nej, precis.
Men han menar när det händer, så alltså då får man ta en dag i taget och typ bara göra nästa move och så kommer man igenom det. Men det är nästan så mycket hemskare, alltså att sitta och tänka på det.
Ångesten innan det tynger ju på något sätt än mer.
Exakt. Ja, men verkligen.
Och nu kommer det vara hemskt oavsett vad som.
Ja, men såklart det är det. Jag fattar.
Men det är inevitable liksom.
Ja. För jag måste lyssna på det.
Ja. Men också så viktigt. Och det har jag tänkt på nu senaste tiden så här, jag har precis köpt lägenhet och det är jättestort och så här, men
grattis.
Tack. Men när man gör liksom typ samma dag så är man så här, bara gud, ska det inte typ kännas mer vuxet? Mm. Alltså jag bara så här stod och pratade med en kompis om det. Jag bara, jag inser nu att vuxenvärlden är en illusion.
Ja.
Men vad har jag också trott att så här, men när man är typ 25 plus i alla fall, då vet man ju vem man är. Då vet man vad man tycker om allt. Och liksom så här, då känner man
sig
vuxen.
Så bara, nöjd.
Nej, alltså, så som jag känner nu kommer jag nog alltid göra. Det här är jag liksom.
Ja. Sen kan jag sa det till mig och det var bästa rådet jag fått av honom. Och typ hur jag har förstått honom
också
mer och
man
mer.
Blir ledsen. Men...
Ja, men han sa till mig alltså ganska länge sedan, han bara, Penny, bara så att du vet, alltså den Jesper jag var när jag var 18,
det är samma person i mitt huvud.
Ja.
Alltså min brain, min self-conscious, den personen jag pratar med här idag. Han har inte ändrats. Det är samma liksom med jag. Och han var så här, så jag vet inte liksom hur att vara den bästa pappan till dig hela tiden. För att jag är bara typ 10-åriga Jesper ibland. Jag var så här, gud vad sjukt. Att ibland måste jag bara se dig som en typ kid för att fatta.
Jag vet
att
hur liksom, du funkar.
Du bara, det här är hela så här, du är vuxen, du borde förstå bättre. Men vi är vuxna och vi borde förstå bättre. Men vi sitter ju i våra...
Ja, och vad är huvuden. Förstå
vad
bättre?
Vad betyder det?
Och allting så, men vad är, hur definieras en vuxen? Alltså,
ja, vad är det?
Fast
jag,
det
kan, jag kan få stress över det att, just som du sa, vuxna, alltså stora moment i ens liv.
Mm.
Att man tänker... Där, nu händer någonting viktigt.
Mm,
och så känner man inte det, så här, det här var inte den här film.
Alltså nej, inte den typ man har haft liksom en bild av att det ska vara något så här, gud vad jag fylls med något lugn.
Exakt.
Och liksom att allt, nej men att det ska vara så himla upplyftande.
Så.
Och så bara, ja man är skitglad. Men så här, jag inser ju att jag har lite skeva bilder av hur vissa saker ska kännas.
100%.
För att jag har liksom så, ja, men sett det på film eller sett andra skriva om det. Bara, åh, det är så himla lyckorus. Hela tiden och man bara
nu händer det. Men så känner jag att det är många saker.
Alltså jag minns att
Peg förstörde sex för mig när jag
men
var
gud typ. Förlåt.
I take it all back, nu är det skitbra.
Ja, alltså,
det
var just då.
Du var 16 när du hade sex första gången. Och då måste jag varit 14. Jag hade inte haft sex. Och Peg hade haft sex och då berättade hon det för mig. Och jag var helt chockad. Jag bara, har du? Och i USA har man sex lite senare faktiskt. 16 är väl 16-17
är väl typ
mer
normal,
vanligt.
Jag minns också att min kille var äldre och han ville inte ha sex och jag var jag ska inte säga att han nej. Men jag var verkligen så här, jag kände att jag var så redo och han ville att jag skulle vänta. Men jag kände mig
väldigt redo. Men du berättade för mig att du hade sex och jag bara, alltså, hur var det? Och då sa du, om jag ska vara helt ärlig, jag skulle hellre äta en skitgod pizza än att ha sex. Och jag var så här, no, that's not true.
Så ledsen. Alltså jag minns att du började nästa gråta och jag bara, men henne gud, det är lugnt. Alltså så här,
är det
svårt
det
är? Det är inte så
nice. Det måste bättre än så. Eller så här, skämtar du? En god pizza över sex? Vad är det jag
ibland, vissa dagar, även idag.
Ja,
vissa dagar,
ja, ja.
Depends who you're having sex with.
Depends
on the pizza. I don't know.
Men liksom tänk, men tänk att man hade en bild av att så här, men gud, när jag väl har sex, då kommer jag vara så mogen, jag kommer vara en kvinna.
Och sen och att man kan förändras.
Ja.
Att så här, efteråt så kommer alla bara se det på mig.
Ja, men,
att nu.
Och jag nu kommer hänt. Känna något jag inte hade känt innan.
Ja, precis.
Och så här, nu kommer jag bara bli den finnan jag är, I'm meant to be.
Exactly.
Nej. Det var väl det jag kände. Och så tror jag att vissa saker har ändå den magin. Kanske inte just sex för att den bildas helt fel. Men jag minns när Filippa väldigt hon var lite eller sen och sen. Alla får ju ha ju sin tid annorlunda. Men du och jag kanske var lite tidigare än vad Filippa var med killar. När Filippa fick sin första kyss kanske hon var 17.
Fast då är man förändrad.
Nej, men alltså Filippa ser inte att jag ser det här. Hon kommer hem från sin dejt med den här killen. Hon öppnar dörren, stänger dörren och som i en film, alltså hon ser inte mig, så vänder hon sig mot dörren och bara gör en så här, lyckodans bara mot så här, alltså som att liksom hon inte kan ha fattat att det här har hänt henne. Och det var så coolt att se. Och sådana magimoment har jag än idag ibland. Alltså vet du vad jag menar?
Ja, men ibland kan man få det här lyckoruset typ. Fast jag tyckte nog första kyssen var större än första sexet.
Jag tyckte verkligen.
Nej, min första kyss sög.
Nej, min första min sög också, men det var det som var så här, det var sån händelse.
Ja, exakt. Så var det för mig.
Det är så här, wow,
det skulle jag nog med säga faktiskt.
Nej, alltså jag hade ju mina tjejkompisar var tidigare med min första kyss, så jag bara ljög och sa att jag redan haft min.
Ja,
så jag fick inte liksom berätta för någon när jag fick min första riktiga.
Nej.
För då blev det liksom inte, den hade ju redan hänt.
Men
gud, oj nej, vad sorgligt.
Det var
tips, var bara ärlig.
Ja.
Jag var bara ärlig.
Det
var
verkligen
tidiga scener.
Det är mycket mer därför.
Nej, men det spelar ingen roll.
Nej, alltså. Herregud, det spelar verkligen ingen roll.
Men kan ni känna, alltså om vi återkopplar lite mer till kroppsångest och sådana saker, alltså hur mycket påverkar sociala medier er i det?
Jag skulle säga mer förut för mig.
Gud,
typ mer. Hela min tonårsliv var ju verkligen att man följde de här tjejerna som man ville se exakt ut som.
Exakt. Mm,
och om hon postade en cool bild vill jag också posta en cool bild. Alltså så här, jättemycket påverkade mig det, då, där och då. Och även bara något år sedan säkert. Alltså, jag påverkades jättemycket.
Mm.
Nu följer jag mer. Alltså jag har ju gjort hela den här grejen att jag följer folk som jag vill följa.
Ja.
Och så här, om någon påverkar mig så känner jag inget behov att kolla på deras Instagram så mycket. Alltså så här, jag följer folk som jag blir glad av och som jag mår sjukt bra av.
Mm.
Tror jag.
Det
är lite sunt.
Ja. Ja, det låter jättesunt. Ja.
Gör du likadant eller?
Nej, usch. Påverkat egentligen mycket tror jag.
Ja.
Ja.
Alltså jag typ tror mer nu än förut. Och det är hemskt. Men jag kollade igenom mammas gamla Facebook-bilder så såg jag en bild på mig själv. När jag hade en PT när jag var typ 16-17. För att jag ville verkligen gå ner i vikt.
Men gud, får man alltså PT när man är så ung?
Nej, alltså man borde inte få det.
Nej.
Men jag betalade för det själv och jag gick till honom liksom varje vecka. Och jag kollade på och jag tränade alltid i liksom väldigt baggy kläder. För jag tyckte inte om min kropp. Och jag såg en bild på mig själv. Och jag minns den dagen jag var där.
Mm.
Och jag minns att jag tyckte att jag kollade mig själv i spegeln och var så här, vad ful och äcklig jag är.
Mm.
Och nu när jag kollar på det så alltså jag blev helt chockad. Mm. Det var så galet. Alltså jag var ju jättelång och spinkig. Alltså så här, hur tänkte du att du
skulle se ut.
Ja, men så här, hur skulle du gå ner mer i vikt än vad du... Va? Alltså du hade ju typ dött. Alltså det hade ju varit helt orimligt och inte hälsosamt.
Mm.
Men jag, nu är jag inte alls... Jag har ju inte sådana vanor längre. Men det är ju fortfarande den känslan ibland. Att man har ju lite body dysmorphia. Mm. Att det är ju... Och det är ju på grund av sociala medier. Jag tror ännu mer att det har... Även om jag har mer distans till min kropp och den hela diet- och kroppshetskomplexkulturen så är ju lika påverkad om inte mer. Men jag tror för mig så har det blivit att jag har väldigt svårt att separera, eller jag tycker det är svårt nu i media att det är många som snackar om så här, girl power och body positivity, men ändå så har vi inte kommit någon vart riktigt.
Nej.
Så det känns lite... Vi har snackat om jättemycket senaste tiden att så här, vi vill vara bra förebilder, men vi är också inte kanske de förebilderna som ska synas mest just nu.
Exakt, inte just alltså, den frågan.
Liksom. Nej, inte just nu. Och jag tycker det har blivit lite luddigt där, för man vet inte riktigt. Ja, okej, vi snackar om det här, men jag mår inte bättre. Så jag vet inte, hur ska vi förändra det?
Nej, men exakt. Alltså, så kan jag med tänka. Att jag bara säger, jag har bytt ut mitt Instagram-flöde, verkligen. Ja. Jag ser mycket mer, alltså mycket så här, mer representation av olika kroppar, hudfärger. Ja. Men ibland känner jag bara, men varför vill jag fortfarande sträva mot ideal?
Exakt.
Alltså, varför blir jag fortfarande lite besviken på mig själv när jag måste gå upp en storlek?
Exakt! Alltid. Gud, jag får rysningar. Så jag, men alltså, jag känner alltid så för att nu, nej, min kille Filip, när han måste gå upp i en storlek, eller om han provar, vi var och provade jackor typ häromdagen, och han satt på en som var för tajt och han bara, jag får ta en XL. Och jag var så här, jaha, det var så enkelt för det.
Alltså.
Att jag hade, det hade blivit en hel dag för mig och jag hade typ gråtit.
Mm. Mm. Alltså,
fortfarande. Och jag
eller
ändå...
typ så man ska börja skämta om det. Då bara, då får man gå upp en storlek.
Ja,
alltså, men man är hysterisk här inne.
I huvudet, Och jag känner ändå att även om jag tror aldrig att man är frisk i sin ätstörning. Alltså, jag har ju fortfarande en ätstörning. Även om jag mår bra i den så är det ändå varje dag så tänker man på det. Inte en gång heller. Det är inte som att man vaknar och så här, ska käka frukost och då har man bara en liten stressmoment. Det är liksom, man måste aktivt välja att bara tänka bort det hela dagen. Och då är jag ändå ätstörd. Jag kan tänka mig bara någon som inte har en ätstörning måste också gå igenom det att okej, nu går jag igenom Instagram igen. Okej, det var inte alls kul att se. Och nu ska jag äta det här och okej, då tar jag en sallad istället för det här. Alltså det är så många moment under dagen som en ung kvinna och bara... Jag har haft
det är så mycket varje dag som man som kvinna också blir påmind om saker man kan förbättra.
Nej, men ni vet, det är så många moment i en ung kvinnas liv där hon alltid kan välja bättre.
Exakt.
Där man alltid känner skam för att fan, varför valde jag pasta? Alltså bara som ett exempel.
Eller typ att man borde ha ansträngt sig bättre.
Exakt.
Att så här, stå emot, ja, gör ja, det där, det. Träna mer.
Ja. Alltså, för det är primär, alltså så här, hela tiden att så här, ah, men spring en extra kilometer, ja, men, ja. Ät lite mer. Alltså,
Men det, hur gör du då alltså, så här, de värsta dagarna? Hur skulle du säga att du hanterar?
Gud, jag, alltså, jag hade ju typ en sån dag igår. Vi var på, vi skulle gå och träna, jag och min syster Flippa och sen min kompis. Och de alla tränade i bara så här BH-toppar och typ shorts. Och jag hade glömt att ta med mig en t-shirt. Så att jag, och jag kom liksom i min vinterjacka och jag bara nej. Jag tränar typ nästan alltid hoodie för jag tycker inte om att se. Jag vill bara inte. Jag vill bara känna mig stark och inte behöva kolla på min kropp. Så jag stod där i min BH-topp och jag var så här, fy fan, det, jag, det här känns inte alls bra. Och jag kollade mig själv i spegeln hela träningen. Och jag kände bara att jag kände mig bara värdelös. Och annars, jag älskar att träna, jag älskar att vara bra och jag känner mig så stark och bara fin att få vara lite svettig och bara i min kropp. Men just då så var jag så här, fy fan vad jag hatar mig själv. Alltså det var så hemskt. Men då så fort jag gick därifrån, jag satt på min hoodie och jag bara, jag måste bara släppa det här och nu. För det kommer inte göra någon, jag kommer inte förändra någonting.
Nej.
Jag kommer inte kunna snap my fingers och vara en annan person. Och jag kan antingen tillåta mig själv att bara, okej, nu kände jag det. Och så går vi vidare.
Mm.
Eller så kan jag vara kvar i den här känslan och låta det ta över hela min dag och hela min vecka. Och liksom gråta och straffa mig själv. Men jag kände att okej, nu släpper jag det här. Jag ska gå hem till min kompis lägenhet. Vi ska käka en god middag, dricka lite vin. Och så är det så. Och så får
det är lite som du har sagt, jag minns så starkt under vår tonår att du, alltså jag har inget minne av att du har badat. Alltså nej. I vår tonår har hon aldrig badat.
Alltså jag har alltså, inte badat.
Vi har varit i Sverige, vi har varit i
Hawaii.
Bahamas, alltså, Hawaii och du badade inte. Och jag då tänkte ju inte mer på det förutom att jag tyckte det var sjukt jobbigt typ. Men, ja. Men nu har du själv sagt så här, tänk hur mycket kul jag har missat.
Alltså jag har missat så kul.
Och lite som du saker. Säger, så här, de tankarna kanske fortfarande slår dig. Men vadå, ska du inte ha en bra jävla dag?
Exakt.
På grund av den här tanken, kommer du välja att liksom inte gå på den här middagen nu eller inte umgås med dina exakt. Kompisar eller inte njuta av din dag på grund av en hemsk tanke som slår dig. Och inte låta det så pass påverka dig att du liksom inte badar på flera år.
Jag tror bara att man måste, alltså mitt bästa tips är verkligen att det är så svårt att säga och det är lättare att säga det än när du faktiskt slår den om man står där och är gråtfärdig.
Ja, exakt.
Men att bara kämpa emot det och tänk, ja, okej, jag springer in på toaletten, jag gråter lite och sen släpper jag det. För att det kommer inte, det kommer bara spåra. Och man vill inte hamna där, speciellt folk som har liksom ätstörda beteende. Man vill inte hamna där igen, så då är det så här, antingen kommer jag hamna där i ett djupt hål där jag mår skit och är väldigt ohälsosam och straffar mig själv. Eller så släpper jag det här och nu och bara accepterar. Ibland känner jag så här, men det får inte styra allt.
Nej.
Och det är jag som styr, det är mitt liv. Jag får fucking bestämma. Och så här, jag bestämmer att jag vill inte må skit resten av dagen.
Jag tror det som hjälpte mig, alltså jag är alltid liksom påverkas av samhället. Sen har jag väl varit självsäker för att jag har nog fullt idealen då. Alltså istället för att stå emot den har jag typ bara joinat den och då varit självsäker i det. Men det är ju inte superhälsosamt heller. Men så jag har alltid såklart påverkats av det. Men jag tror också sen jag blev mamma och typ okej, om det värsta som kan hända en ung kvinna är att du går upp i vikt eller du passar inte i dina jeans eller så. Jag minns så tydligt, jag skulle köpa ett ny par jeans efter jag födde Atticus och jag behövde gå upp typ kanske 3 storlekar så stort. Och jag minns att någon, antingen du eller Flippa, sa till mig, för att ni kanske var oroliga att det kändes fel för mig, att bara såhär, nej men Penny, du kan ju bara köpa mindre för att du kommer ju gå ner i vikt. Alltså såhär, oroa dig inte eller sådär. Men jag kände mig typ stolt i såhär, jag bryr mig inte att nu har jag den här storleken. Eller typ jag älskar att jag har den här storleken nu. För att jag kanske inte kommer ha en annan kropp igen. Alltså det här kanske är min nya kropp. Och det är jag helt okej med. Och det kändes så typ nice att vara så här, jag är okej med det här. Alltså det här är min nya kropp. Och sen kommer den variera 100 gånger till säkert för att jag vill ha massa barn. Men, men jag tror att det var där som fick mig over the edge. Att det var så här, det här är inget jobbigt för mig längre.
Nej.
För att typ quote on quote, det värsta som kan hända.
Ja.
Liksom hände och det var inte ens, det var fine.
Det hände
bara. Ja, just
här. Ja, men exakt, det är så, det är väl så, nu hände det. Ja. Så. Då går vi upp super. En storlek.
Jo, men det handlar väl om att vi då som sitter här som inte har fött barn, vi måste ju också lära oss att det är okej Alltså det kanske är lättare att känna så, bara, det här är min nya kropp för att nu har jag fått barn. Men vad fan ska jag skylla på då? Det här är min nya kropp för att jag har inte tränat och ätit jätte och sånt. Alltså, just det. Det är så jag tänker.
Alltid men också huvudet. Så här med just med graviditet, men om man ska bara använda det som en vanlig kropp, att såhär my old body and my new body, det existerar ju inte. Du har samma kropp under hela processen oavsett.
Ja, exakt.
Så hela den grejen är så här, men det här är bara min kropp. Det är inte en ny kropp, det här är inte, jag ska inte tillbaka till min gamla kropp.
Nej.
Det här är
Nej.
Bara min kropp. Alltså, så ser
du. Som fungerar fortfarande, det ska jag vara glad för.
Alltså.
Och att fatta att, jag tror det är jättemånga som har frågat mig, för att jag, när jag började bli frisk igen, så gick jag upp i vikt för att jag typ åt mat och var
normal.
Alltså så här, åt normala mängder och faktiskt
och fick må bra,
fick bra grejer i min kropp och hade energi. Att bara, det är skitsvårt, men typ tolerera att ens kropp kommer ändras på sig genom åren, och ibland kommer den gå upp i vikt, kan gå ner i vikt, och sen det är fortfarande din kropp, oavsett. Det är inte, som du sa, det är så här, det är inte en ny kropp eller din gamla kropp. Det är bara din kropp alltid, oavsett hur den förändras. Det är alltid din kropp.
Jag tänker på det så mycket på senaste, för att jag typ träffar mina kusiner ofta, vi har många tjejkusiner. Hur ofta jag lägger märke på, eller alla lägger märke på så här, åh, hej Luna, vilken snygg outfit du har idag. Och jag har liksom glömt bort att bara vara så här, nu låter du här jättetunt, bara, hej Luna, vad smart du är idag. Jag vet.
Jag vet. Men jag vet.
Att göra, man kan ju säga, vad glad du ser ut. Att liksom, det är så mycket snack om kropp. Alltså hur vi ser ut 24-7. Det är inte konstigt att vi mår dåligt. Kan vi inte bara så här, alltså det finns ju delar av dig som vi sa när vi skulle beskriva varandra. Jag tror inte vi en gång nämnde Pegg är blond och Pegg ser vi bara Pegg aktivist, Pegg sjunger, Pegg är här, Pegg är syster. Alltså om vi bara börjar beskriva oss själva på det sättet.
Ja.
Eller bara säga, du har bra energi. Du har, alltså,
men sådana saker,
alltså,
och hur glad blir man att du blir komplimangen också?
Jag blir så glad.
Ja, men, jag älskar.
Alltså,
men
det var ju roligt. Det är min bästa.
Alltså, det var en forskare som sa till oss. Han bara, men för han sa så här bara, men man ser ju verkligen att så här, är det en åldersgrupp som sticker ut bland personer som mår mycket sämre, så är det unga tjejer. Och vi pratade ätstörningar och att det ökar, och han bara, men vi har en kultur där man hela tiden är så här, uteslut socker, uteslut gluten. Han bara, det mest provocerande som skulle kunna hända ett sånt samhälle, det är att någon skulle komma och säga så här, jag älskar socker, jag kommer äta det hela mitt liv, jag bryr mig inte om jag lever 2 år mindre. Och jag bara, oh my god, det är så sjukt. Alltså det skulle typ provocera mer än att någon är rasist. Alltså förstår ni hur sjukt det är?
Ja, det är sjukt. Men det var alltså, ju som vi såg någon statistik med corona, att folk skulle hellre få, och nu var det här i USA, och där är ju folk extremt mycket räddare för corona, obviously. För att Sverige lever lite så här som allt. Men där var det så här, många kvinnor sa, jag skulle hellre vilja få corona och må väldigt dåligt, alltså få väldigt dåliga symptom från
typ det, riskera mitt liv,
än att gå upp i vikt under karantän.
Gå upp i vikt.
Nej, det är så, det är så det jävla
inte, men postar det på
man bara, vänta nu, det är folk som dör.
Alltså det var det, fast det, jag mådde så dåligt av det,
jag får panik.
Den statistiken, att folk verkligen har röstat, nej men jag heller, jag riskerar mitt liv än att gå upp lite i vikt.
Jag har också tänkt på det just med det vikt och så här, nummer och så. Det är någonting jag har slutat lägga så mycket märke på. Att såhär, jag väger mig inte själv i min vardag, inte någon annan.
Nej, gud, guys, också. Nej, men det går. Nej,
men jag gör inte det. I det.
Ja.
Det, alla kroppar ser så annorlunda ut och är massa olika vikter.
Ja. Ja. Jag säger ingenting.
Nej, säger noll. Men vad jag skulle säga var, alltså, men samtidigt, om jag är hos doktorn och de bara, kan vi väga dig för den här anledningen, inte vet jag. Alltså då, jag stör mig inte på numret längre. Alltså det är liksom, de kan säga lite vad som helst. Jag bara, okej. Alltså,
nej, det stör inte jag.
Inte jag.
Jag har inte vägt mig själv på.
Nej, alltså jag vet inte heller när
jag minns inte det senast. Det tycker jag aldrig är värt.
Nej.
Alltså för vad ska det säga jag mig för något?
För mig var det mer just med graviditeten, att här, man ska gå upp i vikt. Att för mig var det aldrig liksom något negativt med att gå upp i vikt, och nu är det bara alltid kopplat så att det är så här, det är inget
nej, exakt.
Alltså för det betyder aldrig någonting.
Nej.
Det är inte som att de har sett numret och bara, oh lord. Alltså det betyder aldrig någonting för mig.
Nej, alltså jag vet att jag kommer vara livrädd. Jag är nu, efter igår, det var, jag hade en tanke där jag, eller ska jag säga det här? I don't know
vad är det?
Nej, nej. Jag har typ inte fått mens på ett tag, men jag tror att det är stress. Men jag blev jättestressad, men jag är inte gravid. Men det slog mig under den tiden att om jag skulle vara gravid och faktiskt skulle vilja behålla bebisen och få barn nu, jag tror inte mitt psyke kommer palla det. Alltså jag är helt seriös. Att gå upp i vikt och att kroppen förändras. Jag tror inte jag kommer orka det. Och jag sa det till Filip också, att jag vill ju jättegärna ha barn. Inte nu, men någon gång. Men jag tror inte att jag kommer palla. Alltså jag skämtar inte.
Jag tror det är så många som kan relatera
till det. Jag tror det är jättemånga som känner det faktiskt. Så.
Jag tror att bara... att jag måste, även när jag, typ som det exemplet, när jag tränar, jag tycker inte om att kolla på min kropp. Jag vill bara vara i min känsla att jag känner mig stark, jag känner mig bra. Men att vara så påmind varje dag, som när man är gravid, att vara påmind om sin kropp. Så tydligt, I don't think I can do it.
Alltså jag tyckte, det som jag tyckte var jobbigast var samtidigt som jag kände mig en superstark kvinna med en graviditet och en förlossning, jag kände också rent så här biologiskt att nu kommer det att låta hemskt, men typ så här, min kropp är inte min kropp. Alltså, och det låter hemskt. Men liksom min kropp var inte min kropp.
Din.
Och det var så hemskt att känna så att så här,
jag fattar.
Någonting lever i min kropp. Det är en alien som är min kropp. Och sen när den alien kommer ut, mina bröst är inte mina bröst längre. Alltså så här, inget var mitt längre. Och jag kände mig så defeated. Jag minns att jag kollade på Douglas en gång. Och jag har alltid varit lite mer så här, varit försiktig med att säga så här, åh, jag hatar inte män. Alltså jag har försökt vara så här the neutral girl who pleases everyone. Men jag minns att jag kollade på en gång till Douglas och bara, jag bara insett en sak. Jag hatar män. Och vad ska jag säga? Han bara, vad ska jag säga? Jag bara, I don't know. Men jag bara känner att min kropp är inte min. Mina bröst är inte mina. Inget är mitt. Jag får inte leva mitt liv längre. Alltså så här, I hate you. Och såhär, okej. Okay, jag förstår.
Wow, I've never loved you more.
Det är så olikt mig, för att jag hade absolut inte med. Men det var bara sån stark känsla för mig. Att såhär, are you fucking kidding me? Alltså, såhär, jag trodde jag var feminist innan. Men oh my god, alltså, exakt. Skämtar du? This is the shit that we were born to.
Gud, alltså världen, watch out när jag blir gravid. Då kommer men alltså, ännu mer raging feminist.
Ja, alltså.
Man bara, what the fuck?
Ni trodde att jag var radikal nu. Vänta.
Och med, alltså så här, fy fan. Alltså, att män får gå igenom livet och inte, de behöver inte gå igenom sådana saker.
Och jag hatar när killar säger så här, men hur coolt för er att ni får bära på det. Jag bara,
testa
no.
Du.
Ja, exakt. No.
Men alltså, det lärde sig Douglas väldigt tidigt. Han bara, vi är inte gravida, du är gravid. Ja. Och han har aldrig faktiskt sagt, om jag skulle kunna göra det för dig skulle jag. Han har aldrig sagt det, för att han bara, jag tror inte jag skulle.
Ja.
Nej,
alltså,
jag tror exakt. Inte att jag skulle medvetet välja
att
jag
hade, nej, göra
det.
Nej, jag tror inte. Det skulle,
nej,
det hade, nej.
Ja.
Alltså, bara, men, det nej. Behöver ju bli en del två för vi.
Nej, men det,
jag vet, jag känner.
Nej, men jag då. Alltså,
spårar.
Ja, ja, nej, men det, vi kom in på så mycket. Alltså. Men ni, vet ni vad ni är så jävla smarta. Nej, men jag tycker det är så härligt att prata med er.
Tack.
Detsamma. Jag tycker att ni är så himla kloka. Ni är så jävla bara bra och intelligenta och fantastiska.
Men ni ska få sista ångest på den frågan.
Ja, det måste ni få.
Vad inspirerar er?
Just i livet nu, liksom.
I livet. Livet.
Livet.
Jag tror just nu med, i och med liksom världen och allt som har hänt, att det typ fortfarande finns, dels att det finns typ fina stunder i livet, men också att det finns typ bra människor kvar. Att det, så här, men att man ändå, det finns så coola badass kvinnor som gör så himla bra saker för världen, och att det finns någonting positivt kvar.
Alltså jag skulle säga, jag tror inte att det här kommer make sense, men typ att jag njuter av de små grejerna och det inspirerar mig. Och med det sagt är det så här, att det är höst. Jag köper hela så här pumpkin spice latte för att det får mig att må bra och ge mig inspiration. Eller typ att så här, bara, som du sa, njuta av att det finns bra människor. Att så här, okej, även om jag kan tycka att min mamma säger jätteprovocerande saker, eller deras generation är liksom, åh, de är helt ute och cyklar, att jag fortfarande kan titta på mina föräldrar och bara så här, oh my god, you're the best. Alltså så här,
ja,
och gud, titta på oss och vara så här, gud vad jag gillar oss, även om vi kan vara superproblematiska. Att jag har typ nu mer sett att det finns inte svart på vitt. Så här, deras så generation sant. Kan vara väldigt provocerande och problematiska. Men de är också så här great people på vissa.
Alltså, exakt. Liksom, blir det med så här, alla lätt samma saker. Typ så här, gå in på Stina Wolters Instagram och se när hon dansar. Jag är så här, oh, thank god att det finns typ bara tokiga, fantastiska människor kvar som bara kan göra, få en och bara må bra i den stunden. Alltså här, jag såg någon liten tjej som gick på gatan häromdagen som stod och bara dansade. Alltså hon brydde sig inte. Men hon bara körde.
Få välja att må bra av saker man mår bra av och inte frågasätta det. Att inte vara analytisk hela tiden. Nej. Att så här, jag gillar en pumpkin spice latte.
Ja, men
så analysera att det är liksom en systematisk grej som har lärt mig att jag kommer må bra av en låtsas season för att köpa saker.
Simplicity.
Och typ att livet är så, säger man skört. Att så här, utan att ge någon ångest, men att så här,
ja, nej, men
you never know. Så jag vill ändå liksom njuta av så mycket.
The little things. Det inspirerar oss just nu. The little things. Ja, det älskar
jag. All these little things. Du vet det, You One Direction.
I'm One Direction. Ja, det är det.
Oh.
Nej, men typ så här. Rainbow. Ja, men en jävla kanelbulle. Alltså,
en kanelbulle. En god kaffe på morgonen. Man bara...
Och man bara, nu är det
har aldrig varit så pepp. Alltså som när man vaknar och bara så första kaffet och man bara, nu jävlar. Hela mitt liv ska förändras. Här och nu.
Tack så jättemycket för att ni ville gästa Ångens på den.
Tack för att ni var här. We're so excited att ni gästar Pillow Talk.
Ja, vi längtar. Woho!
Yay!
Ja, alltså jag tror, alltså ibland så tänker jag att så här förändringar, typ som i psykisk ohälsa och sånt, det kan gå jävligt fort i USA. I Sverige tror jag det är en trögare process. Men samtidigt, alltså jag vet inte.
Samtidigt är ju USA så sjukt efter i väldigt mycket. Ja,
mycket så här sociala frågor.
Precis. Alltså det känns liksom, där är liksom stereotyperna ännu djupare på något sätt.
Verkligen,
man kan därifrån inte sudda ut det riktigt.
Nej, de kommer liksom, alltså de är liksom,
ja, urmoden är där.
Ja, verkligen.
Ja. Tack så jättemycket Peg och Penny för att ni ville gästa Ångestpodden, och så hörs vi igen i er podd nästa vecka.
Jag tycker de är så kloka.
Jag med.
Alltså du vet när jag bara så här,
börja fan umgås privat, känner jag att jag vill göra.
Ja, men också så här, alltså de är liksom så jävla smarta. Och smarta kvinnor, det är det fan det bästa, det viktigaste, det farligaste också vi har. För män, förstår du?
Ja, alltså det är ju det bästa vi har, men kan upplevas lite hotfullt. Men det kan jag tycka är lite kul.
Jag älskar det.
Ja, det var allt för den här veckan.
Ja då.
Och vi hörs som vanligt nästa vecka.
Ja, men vi gör faktiskt det. Blir live på 2021.
Nej, det vågar vi inte säga. Sånt, nej.
Puss.
Hej då.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.